Ni vet den där känslan, det känns som att folk tittar på en liksom. Den känslan fick jag plötsligt liksom. Tittar ni på mig? Ja, som predikant när man ska predika om ett ämne så brukar man ju vilja gärna, det är aldrig fel att berätta, alltså inleda predikan med någon liten vittnesbörd om som passar till texten man ska predika. Men behöver inte jag göra idag, för det har Jonas redan gjort. Så jag får väl tacka dig för det. Det är precis det jag ska predika om. Det som han vittnade om. Nämligen järva böner och oväntade bönesvar. Så jag kan hoppa direkt in i texten. Eller det är två texter idag, men börjar här i Lukas kapitel 11. Har du en bibel eller i appen i din telefon, häng gärna på och stryk under, markera och sånt som Gud talar till dig om. Det är aldrig fel. I alla fall, Lukas kapitel 11 och vers 5 så står det så här. Han, alltså Jesus, sa till dem. Om någon av er har en vän som går till honom mitt i natten och säger: käre vän, låna mig tre bröd, för en vän som är på resa kommer till mig och har inget att sätta fram åt honom. Vem av er skulle då få till svar där inifrån: stör mig inte, dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge er något. Jag säger er, även om man inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer man gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt järv. Det här bibelordet har jag fastnat lite för. Bakgrunden är att lärjungarna har frågat Jesus: kan du lära oss att be? Och det tycker jag är en intressant fråga. För de frågar aldrig honom: kan du lära oss att predika? Vi ska ju ha en predikantutbildning här om en månad. Vi ska försöka lära varandra och bli bättre på att predika. Och det är jättebra. Men Jesus lärde inte sina lärjungar att predika, verkar det som. De är däremot väldigt, måste vara väldigt fascinerade av Jesus. De måste ha sett på Jesus när han bad och tänkt liksom: det där vill jag lära mig. Så de frågar Jesus: kan du lära oss att be? Och då lär han dem Fader vårbönen som är innan här, eller en liten annan variant i Lukas. Men ja, jag ska inte gå igenom den. Men sen efteråt, för att förtydliga liksom sin undervisning om Fader vårbönen, så tar han den här liknelsen, den här berättelsen, för att illustrera vad bön är för någonting för sina lärjungar. Och det är några saker här som jag fastnar för. Du kanske skulle ha strukit under andra ord. Gör gärna det i din bibel. Men det jag fastnar för, det första, det är att när Jesus ska måla upp liksom bilden av vad är bön, så använder han två vänner. Och det är jag fastnar för. Om ni tänker det, det kanske inte var alltid är så. Man tänker på Gud, att han är min vän. Men Jesus målar upp den bilden. Det är liksom scenen i vilken den här berättelsen utspelar sig. Det är två vänner som verkar ha bott bredvid varandra. Och så händer då några så här lite konstiga saker i den här liknelsen, som gör att förmodligen hade lärjungarna, eller de som lyssnade på det här, hajat till liksom: va? Det där stämmer ju inte. Det första är liksom, om någon av er har en vän då, och så får man oväntat besök. Det knackar på någon liksom på dörren och bara en gäst som du inte hade, du trodde att gästen skulle komma på morgonen eller någonting. Och så knackar den på liksom: oj, jag får oväntat besök. Jag måste bjuda på någonting. Och det är i den här kulturen i Mellanöstern på den här tiden och fortfarande. Alltså, det skulle vara så fruktansvärt oförskämt om du fick besök och du inte tog emot ditt besök och bjöd på mat. Så den första vännen inser: jag måste bjuda på mat. Och på den här tiden så var ju bröd, använder man ju i princip som bestick liksom. Du använder det för att doppa i grytan eller ta din mat, eller som ett pitabröd liksom. Så de kanske hade kött eller och kunde laga någon mat, men de har inget att äta med, så vi måste ha bröd. Och mitt i natten, vi kan inte gå på affären för den är stängd. Vad ska vi göra? Jag har bara ett alternativ, och det är att rusa till min vän och banka på liksom på dörren. Hallå, hallå, vakna liksom. Du måste ge mig bröd. Och den här andra vännen då, här kommer nästa grej som är så där konstig med den här berättelsen, som inte stämmer för en Mellanöstern person. Vi tycker inte det är så konstigt. Alltså, om någon hade bankat på min dörr mitt i natten, en granne, och bett om, jag tycker inte det är konstigt om jag säger, du får gå hem, alltså jag tänker inte gå upp nu liksom. Skyll dig själv om du inte har bröd liksom. Det är inte mitt problem. Så kanske jag hade reagerat. Men för en Mellanöstern person på den här tiden att säga liksom, stör mig inte, det hade aldrig hänt. Det är liksom helt utanför diskussionen. Det finns inte en möjlighet att man reagerar så. Är det någon här inne som typ är väldigt bra på att skratta? Har vi någon här? Någon som vill prova att skratta lite nu? Så hade... Okej, lite... Någon som, vill ni prova att verkligen så här skratta? Ja, men precis. Så hade folk reagerat på Jesus. Man hade börjat skratta åt honom. Det kan inte stämma, Jesus. Det är ingen som hade reagerat så här om någon knackar på och ber om bröd. Jesus, du är knäpp liksom. Den här historien kan inte stämma. För så reagerar man inte. Och det är precis det som är Jesus poäng. Medan de skrattar åt Jesus och menar att det här inte är sannolikt, Jesus. Så det är precis det som är Jesus poäng. Ingen hade gjort så. Ingen hade reagerat. Inte ens människor, vi som är onda, säger han om några verser, hade gjort så. För att om någon knackar på och det är din vän och han är i behov av bröd, då ger man bröd. Det är bara så. Det finns inga alternativ. De här husen på den här tiden, de var ofta byggda så att man kunde, alltså ett vanligt familjehus, man sov inne då med i ett stort sovrum då. Barnen sov där också. Man hade djuren i sitt hus på natten. Så det kan mycket väl... Alltså den här mannen, han öppnar inte dörren åt sin vän för att han är så snäll. Han öppnar inte dörren för att han tycker att hans vän som knackar på är en sån fin person. Han öppnar dörren därför att annars så hade det blivit kaos i hans hus. Och det blir det ändå, inser han. Men om han fortsätter banka på min dörr så kommer djuren vakna, barnen vakna. Allt kommer bara bli jobbigt liksom. Så han inser att jag måste göra det här. Jag har inget val, för han är så jobbig. Han är så järv. Han är så envis. Och det här tror jag... Jag kollade på det här ordet som översätts i folkbibeln till oförskämt järv. Det kan översättas till envis. Att man gör saker som liksom inte passar sig. Att knacka på någons dörr mitt i natten och inte sluta banka. Det passar sig inte liksom. Det är inte politiskt korrekt. Eller vad säger man? Socialt korrekt. Eller vad, ni förstår vad jag menar. Det är inte, så beter man sig inte. Så det Jesus försöker förmedla, det är att han vill att vi ska vara så mot honom. Det är lite konstigt, va? Men det är det som är poängen. Alltså, vi får vara järva i våra böner. Vi får liksom banka på och till Jesus. För ofta kan det vara så att man ber sin bön. Man ber om sina saker, man har behov av att klara räkningarna, att hitta sin livspartner eller att få det där jobbet som man längtar efter eller vad det nu är. Liksom. Man ber sina böner och så fick man inte sitt svar. Och då tänker man, okej, Gud kanske inte ville att jag skulle få det här. Liksom. Och så slutar man be. Men Jesus försöker lära sina lärjungar, fortsätt knacka på liksom. Fortsätt insistera, fortsätt vara envis, fortsätt be. Ge inte upp. För Gud, alltså Gud är inte en sån här person. En sån här oförskämd person som vän nummer två är. Han är inte sån. Men till och med en sån skulle till slut svara på en sån bön. Hur mycket mer skulle då inte Gud svara på dina böner? Så Jesus försöker liksom uppmuntra sina lärjungar. Fortsätt be. Det du har på ditt hjärta, det du längtar efter att få se. Fortsätt. Ge inte upp. Be och be igen. Och när du känner att nej, men jag orkar inte be, liksom, det här funkar ju inte. Tänk liksom att nej, men jag ska faktiskt tjata på Gud. Jag ska faktiskt insistera på att han ska svara på mina böner. För han har lovat det. Då kommer man förvånas av också nästa text. Vi ska fortsätta i den här liknelsen som Jesus pratar om. Då säger Jesus så här i vers 9. Och jag säger er, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom. Det här är alltså någonting man märker om man insisterar på att fortsätta be och att inte ge upp. Då börjar man märka saker med bön som den som ger upp direkt aldrig lär sig. Och det är att man får inte alltid det man ber om. Man får inte alltid det helandet man bad om. Men det är någonting konstigt som händer när du envist fortsätter att be. Ni vet vad det är, vad jag pratar om. Ni som ber och ber och ber. Och vi hörde vittnesbördet tidigare. Du blir fylld av den heliga ande. Och ibland, jag naturligtvis svarar Gud på bön också ofta. Liksom. Men ibland kan det faktiskt vara så att du fick inte det där bönesvaret som du längtade efter. Du bad om att få bli helad inför din operation eller någonting. Men det kanske inte blev så. Men däremot, när det var dags för operationen, låg du där på operationsbordet med frid. Fylld av den helige ande och kände hans närvaro så starkt. Att du visste att han är med dig. Vad som än händer så kommer det gå bra. Den där känslan liksom av att svaret som vi får är inte alltid liksom det du ber om. Utan han ger dig sig själv. Han ger dig liksom sig själv. Tänk att få bli uppfylld av den heliga ande. Det är det han ger dig. Sen ger han dig strösslar liksom konkreta bönesvar också. Men det primära Gud vill ge dig när du ber, det är sig själv. Det där är en fin hemlighet som inte är hemlig. Men som väntar liksom för alla som vill gräva i det här med bön. Och som vill fördjupa sig i bön på något sätt. Så första poängen från den här predikan är: var djärv i dina böner. Var envis. Fortsätt knacka, för han kommer svara. Kanske inte alltid som du tänkt dig, men han kommer svara. Nästa grej som jag vill fastna vid, det hänger ihop oväntade bönesvar. Och det hittar vi i Johannes kapitel 21. Och nu har vi gått en tid här. Nu har Jesus dött och uppstått. Och han har visat sig för lärjungarna. Men han har ännu inte åkt upp till himlen och liksom lämnat dem, så att säga. Och då utspelar sig det här. Sedan visar sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjön. Och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallas tvillingen. Natanael från Kana i Galileen. Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem: jag går ut och fiskar. De andra sa: vi följer med dig. Då gick de ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem: mina barn, har ni inget att äta? De svarade: nej. Han sa, kasta ut nätet på höger sida om båten så ska ni få. De kastade ut nätet och nu orkar de inte dra upp det för all fisken. Lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig för han var inte klädd och kastade sig i sjön. Jag tror jag har predikat den här texten någon annan gång så jag ska inte fastna för mycket vid den. Men det är några grejer som jag själv har upplevt tala till mig i den här texten på ett personligt plan. Vi får se om vi kommer till det. Men i alla fall, Petrus och lärjungarna har mött den uppståndne Jesus. Men de har ännu inte riktigt kommit igång med sitt eget uppdrag att liksom ut och missionera och allt det här. Det uppdrag som Jesus ger dem. Så det är någon sån här mellanperiod. Och det är som att Petrus och lärjungarna är så här osäkra. Vad ska vi göra nu? Alltså, vi har varit med om något helt otroligt. Men vågar inte riktigt börja gå liksom, i det här uppdraget att bli missionärer. Så de bara, ja men vad ska vi göra liksom? Ja men okej, vi går och fiskar. Det är väl en bra idé kanske då. Alltså, de går tillbaka till sitt gamla jobb helt enkelt som de hade innan de blev lärjungar. Okej, vi går och fiskar. Det är något vi vet hur man gör. Vi kan få lite fisk, vi kan sälja dem, vi får mat, vi kan få lite pengar och så vidare. Vi går och fiskar. Petrus liksom går tillbaka till sitt tidigare jobb i väntan på vad som ska hända och i den här osäkra perioden. Liksom. Och de andra bara, okej, vi följer med. Här märker man Petrus, han är ju den här ledargestalten som går före och liksom tar ton. Och så är de ute och fiskar på Genesarets sjö. Då är det vanliga att man fiskar på natten. För då var det större chans att få mycket fisk. De får ingenting. Och sen. När de. Ska åka in då på morgonen förmodligen. Och snopet. Liksom. Och gå i land och. Har varken mat, fisk eller någonting att sälja. Så tråkigt. Och så när de närmar sig stranden så ser de någon stå där. Eller sitta, eller vad man gör. Och det är ju Jesus, men det vet inte de. De vet inte att det där är Jesus. Och det är en väldigt viktig del och poäng i den här berättelsen. De vet inte att det är Jesus. De ser Jesus, men de vet inte att det är Jesus. Det här är en helt ny situation för lärjungarna. De har vandrat med Jesus i flera år. De har pratat med Jesus ansikte mot ansikte. Skulle inte du och jag vilja det? Är det någon här som faktiskt skulle vilja det? Alltså, på riktigt prata med Jesus ansikte mot ansikte. Ulla är ivrig i att få, jag vill. De har fått göra det i 3,5 år. Vilken lyx! Varenda gång de liksom vill lära sig någonting. De ser Jesus be. Ja men Jesus, lär oss be. Och när de har något problem. Jesus, hjälp oss. Alltså, varenda gång. De kunde direkt prata med Jesus. Vilken lyx! Tänk om vi hade det så. Vi har inte det så. Du och jag. Vi är i den situation som Petrus är nu. Hela tiden. Men för Petrus var det här en ny situation. Att se Jesus i andra personer. Att se Jesus trots att du inte känner igen honom. Det är så för oss. När du och jag hör ord från Jesus så är det inte att han kommer hit i egen hög fysisk person och säger det till oss. Utan du och jag, vi hör Jesus ord genom predikan, genom att vi läser Bibeln, genom att någon ber för oss, genom att någon delar ett profetiskt ord, genom att vi tar en bönepromenad och upplever att Gud talar till oss. Så hör du och jag liksom Jesus ord till oss. Och vi behöver lära oss att känna igen Jesus genom andra människor. Och att ta emot det på något sätt som Jesus talade till oss. Och det visste inte Petrus hur man gjorde. Han har inte varit i den situationen förut. Så när han ser Jesus stå där, han känner inte igen Jesus. Och det tycker jag är fascinerande. Petrus är för första gången i samma situation som du och jag är hela tiden. Och nu ser vi hur han agerar. Det är ganska intressant. Jesus tycker jag är lite rolig här. För han vet ju naturligtvis att de inte har fått någon fisk. Och så frågar han dem, har ni fått någon fisk? Liksom. Och jag tycker det är lite komiskt. För att fiskarna då, alltså Petrus och Johannes och de här, måste ju svara då, nej. Liksom. Jag kan verkligen se framför mig någon slags komisk scen där, liksom. Nej, hur så liksom? Hur de nästan irriterat, trötta och hungriga måste svara liksom. Nej, vi har ingen fisk. Har du eller? Liksom. Och då så svarar Jesus. Kasta ut nätet på andra sidan. Och då tror jag att Johannes, som ju verkar, han är ju lite mer eftertänksam typ. Om man jämför med Petrus som var liksom en framåt ledare, sprang före. Så är ju Johannes, han börjar tänka, känner igen det där? Det där var någon som sa till oss för 3,5 år sedan. Det var någon som sa till oss, kasta ut nätet på andra sidan när vi var fiskare. Det har hänt förut det där. Det var Jesus som sa det där. Kan det vara så att den där personen som står vid stranden är Jesus? Så börjar han tänka liksom. Och så kastar de ut nätet. Och så får de ju fisk då. Och det finns bara en parentes här. Det finns ju ingen fiskelogik i att man kastar, att det finns mer fisk på andra sidan. Det har ju ingen som helst logik. Det här är bara enda skillnaden i att de fick fisk den här gången. Det är för att de lydde Jesus. Det är den enda skillnaden. Det är ingen logik. Det är bara att de lydde Jesus. Och han gjorde ett under. I alla fall. Johannes. Jag drar i skägget så jag tänker att han hade nog skägg. Han stod så här liksom. När han såg Petrus skrika och försöka dra upp det där nätet. Stod han och tänkte liksom. Det där är Jesus. Och Johannes och Petrus. De verkar ha varit så här, två personer som tävlar med varandra. Det märker man för att ni vet berättelsen när de sprang till graven. Då har ni säkert hört det, att det står uttryckligen att Johannes kom först. Han har skrivit in det, Johannes, i sitt eget evangelium. Jag kom först. Men, står det, han vågar inte gå in. Det gjorde Petrus. Så man märker hur de är så olika personligheter och Johannes är noga med. Och här igen, liksom. Johannes är den som först förstod det där Jesus. Det är som att han är noga med att säga det. Liksom. Lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. Det var han som han fattade först att det var Jesus. Det är viktigt att det får stå där. Så att när Petrus läser evangeliet då ser han, ja, det var Johannes som var först. Och bara en parentes till där om vers 7. Lärjungen som Jesus älskade. Varför beskriver Johannes sig själv så? Varför skriver han inte bara sitt eget namn? Någon som vet det? Ja, han upplevde det så. Det är ett bra svar. Och jag tror att Johannes var så otroligt fascinerad över att någon sån som Jesus kunde tycka om honom. Så att han bara, what? Liksom. Så han, från och med att han insåg det på riktigt så kallade han sig själv lärjungen som Jesus älskade. Inte för att Jesus bara älskar han, utan för att han själv upplevde det så. Och så tror jag också att han kände liksom, jag vill inte ha något fokus. I jämförelse med Jesus så är jag ingenting. Jag kallar mig bara lärjungen som Jesus älskade. Allt fokus på Jesus. Så tror jag att han var. Så var inte Petrus. Han hoppade i sjön och fort han såg Jesus och simmade iväg. Ja, i alla fall, jag ska runda av här min predikan. Och bara konstatera att om vi vill ha bönesvar så tror jag att vi behöver lära oss att se Jesus genom varandra. Och jag tror att Jesus vill tala till oss. Jag tror faktiskt att han vill så där. Alltså när Petrus och de lärjungarna var i båten och när de funderade liksom över framtiden, de var i en osäker situation. Vad ska hända nu? Hur vart det med det här med vårt missionsuppdrag? Ska vi ut och missionera? Vart är du, Jesus, liksom? Hur gör vi nu? Mitt i den situationen så dök Jesus upp där och var ett bönesvar. Han stod där på stranden och vinkade, liksom. Känner vi igen bönesvaren? Ser vi Jesus när han väl talar till oss? Igår så var Micke och Britta hemma hos oss. Och då frågade Micke, han kunde inte komma på gudstjänsten idag. Så han frågade mig, ja, Christian, vad ska du predika om imorgon då? Och då så sa jag det här bibelordet. Och då berättade han en liknelse för mig, Micke. Får jag dra den också för er? Det var en by. Och så började det regna, liksom. Och så började det bli översvämning. Och alla bybor insåg att vi måste fly nu, för det här kommer inte gå bra. Alla flydde, liksom. Och de sa till en bybo som vägrade fly att kom nu, vi måste sticka ifrån, det kommer bli översvämning, våra hus kommer, liksom. Nej, men han svarade, nej, jag litar på Gud. Jag tänker inte lämna mitt hus. Jag litar på att Gud kommer rädda mig. Ja, så alla bybor stack. Så började det regna så mycket så att det rann in i huset. Då sprang han upp på övervåningen, liksom. Och så kom brandbilarna utanför och tuta och hade sig. Och, kom här nu, vi ska hjälpa dig härifrån. Nej, jag följer inte med. För jag litar på Gud. Han kommer rädda mig. Och så regnade det så mycket så att det svämmade in vatten. Ända in på övervåningen. Så var han tvungen att klättra upp på taket. Så står han där på taket. Då kom helikoptrarna. Och skulle rädda honom. Och han sa, nej tack. Jag litar på att Gud ska rädda mig. Jag behöver inte er. Nähä. Så flög de vidare. Och till slut så var det så mycket regn så att det täckte huset. Och då sände Gud änglar för att rädda, liksom, honom. Och då skrek han tillbaka, liksom, varför dröjde ni så länge? Och då svarade Gud argt tillbaka, liksom. Först sa jag till byborna och försöka rädda dig. Sen sa jag till brandkåren och försöka rädda dig. Sen sa jag till helikopterna och försöka rädda dig. Nu måste jag sina änglar för att rädda dig, liksom. Så poängen med den berättelsen är att ofta sänder Gud oss bönesvar. Men frågan är om vi känner igen Gud i de bönesvaren som Gud faktiskt ger oss. Det blir liksom en tankeställare inför idag.